Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sveriges historia är dramatisk och innehållsrik. Pampiga och stolta ögonblick varvas med socialt strävande och kamp för den enskildes överlevnad. Kristallkronor i slott och flämtande talgljus i någon dragig koja. Det är motsättningar och kompromisser. Den har det mesta. Men det finns något som den är relativt fattig på, till skillnad från många andra länders, som till exempel våra grannländer. Och det är militär inblandning på vårt eget territorium. Sverige har varit tämligen befriat från fältslag och ockupationer från främmande makter. Det har förstås förekommit olika typer av inbördeskrig och uppror. Det gamla Sverige har också fört krig i dagens södra Sverige. Danmark har under 15-, 16- och 1700-talet gjort återkommande räder in i Mellansverige. Och hela Kalmarunionen kan på sätt och vis liknas vid utländsk kontroll av Sverige. Nu inser jag att ju mer jag pratar så kanske den här tesen inte håller. Men jag vill ändå hävda att på det stora hela så är det här undantag. Överlag har Sverige varit förskonat med undantag för det jag nämnde. Och också med undantag för de gånger ryssarna har dykt upp. Kanske mest påtagligt i början av 1800-talet när de stod med trupper långt ner i Norrland. Men det var inte första gången. Under slutet av Stora Nordiska kriget, då hade pendeln börjat slå som den brukade. Svenskarna brände och härjade i andra länder. Jag minns en diskussion med några kompisar om något trivialt ämne för kanske 15 år sedan som berörde Polen. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om, men det var något som var dåligt med Polen, vet jag. Och så sa en kompis skämtsamt, vi borde bränna ner Polen. Varpå jag svarade att det har vi redan gjort några gånger. Svenskarna har också bränt i Tyskland och Ryssland, men oftast så slog pendeln aldrig tillbaka. Under Stora Nordiska kriget i början av 1700-talet så slog pendeln tillbaka till slut. Och under sommaren för 300 år sedan brändes det skoningslöst längs den svenska ostkusten. De folkliga minnena av det här traumat satt och sitter delvis fortfarande djupt kvar. Och det här är vad vi ska prata om i historiepodden idag. Häng med!
Det är fint att höra Daniel Hermansson göra den klassiska Jens Fjällström-passningen. När han var expert för 10-15 år sedan, en ung talang. Och det var alltid en kamerapanorering när Jens Fjällström gick över till sin skärm där han skulle rita upp. Häng med er!
Jaha, en Fjällström-sägning.
Jag tycker att det är en mycket klassisk Jens Fjällström-sägning.
Annars är det ju du och Jens Fjällström som har mest gemensamt.
Ja, jag får ju höra att min röst påminner om Jens Fjällströms, vilket jag tar som en stor komplimang.
Absolut.
Jag tänker på det här med härjningarna i Sverige. Hur förändras det om man börjar väga in att Sverige i en herrans massa år hade en västra och en östra halva?
Ja, då ändras det ju förmodligen en del i alla fall.
Ja, för den östra halvan, den finska rikshalvan, hade gränsen mot Ryssland. Och var betydligt mer vana rysk påhälsning än vad man var längs den västra rikshalvans ostkust. Vilket Absolut. Är det vi ska prata om idag.
Mm. Det är många hembygdsföreningar och museer som kommer uppmärksamma det här sommar ju. Det
vårt är, avsnitt?
Nej, det vet jag inte. Det, man kan ju hoppas.
Ja.
Jag menar ju förstås själva ryshärvningarna då. Ja.
Ja.
Någon hejd på förmätenheten får vara här. Ja, men det ska vara vad jag förstår. Barnvänliga teaterföreställningar och akademiska
föredrag. Skönt att det är barnvänligt, känner jag.
Och sådär.
Att man besparar de små det värsta våldet.
Ja, det kan vara lämpligt. Så att man ska kunna gå med dem på det. Och det här som jag kommer att säga nu, det är inget sponsrat inslag. Men vi bedriver ju en allmänt samhällsnyttig och upplysande verksamhet här. Och ibland så är det inaktuella på något sätt aktuellt.
Yeah.
Och sånt som främjar det historiska intresset är ju lovvärt att uppmärksamma.
Yeah.
Så därför tycker jag att ett tips kan vara att man går in på ryssharvningar.se. Och så tar man fram schemat för vad som händer var och när i sommar.
Mm.
Och sen går man på de där evenemangen och framförallt så tar man en bild och lägger upp det på Instagram och hashtaggar histpodd.
Mm-hmm. Jag trodde man skulle hashtagga rysshärjningar.
Nej, för att något ska vi ha ut av det här så att vi får se vad det finns där ute också, för vi hinner inte gå på allt.
Nej.
När man ändå är igång inne på Instagram så kan man ju följa Robin Leonard och se vad han gör. Och man kan följa mig också om man vill.
Mm.
Det understryker här man.
Jag tycker du har lite spexigare Instagram.
Mm.
Jag har fastnat i en sån här att allting känns skrytigt eller för privat. Så allting jag lägger upp är olika roliga textutdrag som jag har hittat.
Ja, och roligheten går ju att debattera också om vad som vill jag. Lite bakgrund till det som komma skall här då.
Mm.
Vi är i slutet på stora nordiska kriget som sagt, som började år 1700.
Mm.
Kungen har dött.
Kungen är död.
I november året innan, avsnitt 230.
Just det, det lät som tu fingrar slagna i en handflata.
Det gjorde det. Och han har då efterträtts av sin syster Ulrika Eleonora.
Mm.
I januari så har general Armfelts styrka i Norge drabbats av diverse köldstormar och katastrofer och mer eller mindre utplånats. Och där kan man lyssna om i avsnitt 236.
Mm-hmm.
Läget är något kritiskt i Sverige här nu. Och man behöver lösa det här på något sätt. Och då så finns det ju olika politiska och diplomatiska manövrar. Till exempel så är man är ju i krig med Hannover också.
Mm-hmm.
Och den här fursten i Hannover, han råkar också vara kung i England. George den första.
Just det. Och han hade väl egentligen Hannover närmare hjärtat än han hade England.
Så var det ju. Om man tänker sig då som en politisk manöver att man ska sluta fred med honom. Och sen då få med honom och den brittiska flottan på tåget mot ryssarna.
Mm.
Antingen att man ska med våld klämma åt dem. Eller att man ska ha dem som stark kompis och därmed utöva påtryckningar då. För att få fred med Hannover så var man ju beredd att offra många tyska provinser som man hade i Tyskland då från svenskt håll.
Just det.
Fick man ju göra också.
Bara så att jag är helt med på tåget här. 1719 där vi kommer befinna oss. Vilka är Sverige i krig med egentligen? Ryssland är ju självklar här.
Ja, och Danmark.
Danmark, yes.
Hannover och Preussen.
Mm. Så att man sitter i ett skruvstäd där.
Det är många som vill oss illa.
Ja.
Jag vet inte om vi ska gå in på den här Görtz. Den politiker som stod, han var ju finansminister kan man säga, och stod kungen Karl XII närmast.
Jag vet ju att han dog tätt in på kungens egen död.
Väldigt tätt in på. Det här är ju en härva då, ja, apropå konspirationer, som man skulle kunna nysta sig in i en hel del. Men man kan lyssna på det här avsnitt 230 om Karl XII så får man lite mer inblick i det där. Men det har att göra med att kungens systers man, Fredrik av Hessen, han som sen blev Fredrik den första, han såg ju till att utmanövrera Görtz och plocka bort honom ur leken då. Ja. Och Görtz hade ju gärna slutit fred med ryssarna först, för att sen då sätta in jakobinerna i makten i England. Varför skrattar du här nu? Det är krångligt.
Ja, precis. Dels när man tänker jakobinerna så drar ju tankarna lätt till franska revolutionen och jakobinerklubben.
Men så var jag alltså inte.
Nej, det är inte de som man ska smyga in på den engelska tronen.
Nej, för det var ju lite stökigt i England också. I Görts huvud så var ju allt det här väldigt klart om hur det skulle gå. Och tyvärr så följde det här huvudet av sin kropp så att säga, så att det kunde ju inte fullföljas. Och istället så vändes ju politiken mot Ryssland.
Ja.
Med hjälp av då Hannovers och Englands högsta höns då, George den första.
Ja. En intressant aspekt som jag, vad ska man kalla det, tog in och beaktade under researchen till detta avsnitt handlar om Sverige som sjömakt. I Lars Eriksson Wolkes Sjöslag och härjningar som jag läst, det är en bok som lyckas kombinera ett intressant ämne med ett enormt kungande. Och likväl i slutändan ändå bli ganska torr.
Så är det kungande eller kunnande?
Kunnande.
Ja.
Var det jag menade i alla fall.
Men det är lite både och.
Ja, det är ju lite ironiskt också att en bok om sjökrig blir just torr, kan man tycka. Men, tack så mycket. Eriksson Wolke, han föreslår i alla fall följande tanke. En tanke som jag aldrig har tänkt tidigare. Det svensk-finska riket, det var ett sjöimperium kring en centralaxel i form av Mälardalen, Stockholms och vidare Ålands skärgårdsvärd, in i Finska viken med slut i Viborg. Och huvudstaden för det här riket, Stockholm, placeras således i mitten. Med Mälarens närhet till havet så är det inte bara en blandning av sött och salt utan en på alla sätt logisk plats att ha den på. Landmassan snurrar kring denna vattenburna axel, men det var vattnet som är det sammanhållande. Och han skriver att en superintressant poäng är att de här stora skogslandskapen, Kolmården tar han upp, det är någonting som skiljer rikets delar åt. Vatten håller rikets delar samman. Det är där de snabbaste transporterna går, det är där man tar sig fram och så vidare. Genom vattnet kunde en stor och brokig landmassa där människor på många sätt var ganska olika varandra fungera som en enhet. Och jag vet inte om det är för att jag själv kommer från inlandet eller för att de svenska kungar som fått representera Sveriges storpolitiska historia i sina mest traditionella berättelser, de är kungar på land. De är inte kungar på vatten. För jag har aldrig tänkt tanken på Sverige som ett sjöimperium. Men i alla fall...
Jag har aldrig tänkt den tanken.
Vadå att Sverige är... Nej. Alltså jag vet ju att vi har haft en flotta. Jag vet att vi har deltagit i sjökrig och så vidare.
Ja. Vi har ju en väldigt lång kust också.
Ja, absolut. Och Östersjöpolitiken har ju varit avgörande under alla de här århundraden. Men när man tänker på Sverige så tänker jag i stor utsträckning på land. Och när man tänker på stora nordiska kriget så tänker man på Poltava. Man tänker inte på skepp och vatten och hav. Erik Jonsson som har skrivit boken Skärgårdskriget, han skriver: hade Karl den 12:e som barn icke lärt sig älska jakt på björn och varg i skog utan vunnit kärlek till kampen mot vind och sjö på Ålands hav, kan hända han redan som yngling gjort skandinaviska halvön till drottning över världshaven. Alla förutsättningar fanns där. Men han var svensk och ej engelsman, och svenskarna har alltid varit bönder i vars ögon en sjöhjälte varit en äventyrare.
Jo.
Det är väl också en visst, lite förenklad tolkning.
Verkligen. Vi är ju, man skulle också kunna hävda att vi har ju vikingarna ju också.
Ja.
Och de jobbar ju en del med vatten åtminstone. Så jag menar, det går att argumentera åt andra hållet med.
Ja, jo. Men jag, absolut. Och det jag tänkte var att både hans tolkning av kungens mentalitet men också hans tolkning av att hade Karl den 12:e bara tyckt om att segla lite mer så hade vi kanske blivit den dominanta sjönationen i världen. Den är ganska långdragen.
Det, och det har ju till sin spets, ja.
Men vi var en stark sjöfartsnation under 1700-talet.
Annars hade det inte blivit mycket av med hela.
Nej.
Peter den store, det är en fascinerande figur.
Mm.
Han är ju en väldigt central aktör för Rysslands utveckling och hela det tidiga 1700-talet.
Mm.
1719 är han 47 år gammal. Det är alltså tsaren av Ryssland vi pratar om här. Mm. Lillefar.
Lillefar, vad är det så han kallades?
Ja, det brukar man kalla.
Mm. Mm.
Han var energisk och driftig, men han var också hänsynslös och brutal.
Mm.
Ett av hans största intressen, till skillnad från Karl XII, det var ju allt som hade med båtar, fartyg, hav och segling att göra.
Mm.
Det var han oerhört fäst vid.
Mm.
Tyvärr har ju då ödet placerat honom som härskare över ett rike utan tillfredsställande tillgång på vatten.
Mm.
Och på hamnar i synnerhet. Länge så var den enda ryska hamnen den som låg uppe vid ishavet, och det var inte lätt att hålla på och ta sig ut därifrån. Nej. På vintrarna särskilt.
Nej, precis. Nej, det där är ju en intressant aspekt att titta på, hur Rysslands relation till att försöka skaffa hamnar har styrt deras historia. Jag tänker att alla olika försök att komma närmare både Kaspiska och Svarta havet är återkommande inslag.
Ja, och Östersjön som vi ska se här.
Ja.
Kriget mot Sverige, alltså det stora nordiska kriget, det hade ju syftat nämligen till att just rycka åt sig en kustremsa så att man kunde börja bygga lite roliga grejer där.
Mm.
Och det lyckas ju också. Och omgående så började ju Peter då att så att säga anlägga hamnar och staden Petersburg som blir en stor flottbas.
Just det.
Och det byggs örlogsfartyg i en blixtrande fart här, för nu äntligen ska Peter få sitt lystmäte tillgodosett här.
Just det. Om det är örlogsfartyg du suktar efter, ska du få ditt lystmäte fyllt.
Ja.
För att inte tala om galärerna, men det kommer vi väl till.
Det kommer vi till, och problemet är då att det finns inte jättemånga i Ryssland som vet hur man bygger såna här grejer. Så han måste importera europeiskt know-how, kan man säga, från framförallt Nederländerna.
Mm.
Peter hade ju vi ska ju prata mer om Peter den store, hoppas jag, framöver. Men han hade alltså i unga år åkt till Nederländerna incognito.
Mm.
På någon form av sån här bildningsresa. Och så hade han lärt sig exakt hur man skulle bygga skepp och grejer där och så också. Och nederländska är ett speciellt språk, men det var det enda språk tydligen som han kunde göra sig förstådd på ett begripligt sätt förutom ryska.
Ja, intressant. Han var ju en man med många alias, det kommer vi till också.
Och under slutet på stora nordiska kriget så ville ju alltså tsaren skynda på de här fredsförhandlingarna med Sverige genom att tvinga svenskarna till att bli mer förhandlingsvilliga.
Mm.
Och lösningen på det här var ju, tänkte han sig, att härja längs den svenska kusten.
Är det här att jämföra med USA:s strategi under Vietnamkriget, till exempel? Göra den ena parten lite mer samarbetsvillig i fredsförhandlingar genom att bomba?
Ja, det är väl en rimlig jämförelse.
Ja.
Men som du var inne på här, den svenska flottan är ganska traditionstyngd och har kontrollerat Östersjön i över 100 år.
Mm.
Så det är inte jättelätt att ramla in som Rocky här och liksom styra och ställa på scenen och läxa upp svenskarna. Men Peter, han kläckte ju den här idén att förutom sedvanliga linjeskepp, som är såna här stora, tungt bestyckade krigsskepp med flera däck med kanoner, så ska man också bygga galärer, som du sa här nyss.
Ja. Yeah.
Och en galär, det är fartyg som drivs med roddare där.
Just det, vi har ju om inte annat kvar begreppet galärslav, som en person som får jobba väldigt hårt. Och det är ju en passning till de stackars grekiska och romerska och löst folk från alla de klassiska antika civilisationerna som satt och piskades nere vid årorna i galärerna.
Ja, det var ju väldigt mycket på modet under antiken med galärer.
Mm.
Sen hade det gått ur mode lite grann, kan man säga, och det var inte så många som hade så många sådana. Sverige hade 12 stycken, vet jag.
Mm.
Och nu tänkte då Peter att det här är ju en bra grej att ha när man ska gå nära kuster, därför att de är ju kvicka de här.
Mm.
De rör sig ju snabbt och man är inte beroende av vind heller. Det är väldigt bra ur den aspekten.
Ja.
Galärerna som Peter lät bygga var mellan 30 och 50 meter långa, 6 meter breda, 20 par åror. Sen har de också segel vid behov då. Om det nu blåser så kan det vara bra att använda vinden ändå.
Mm.
De är väldigt snabba, de är grundgående och lättmanövrerade. Perfekt i skärgårdar helt enkelt.
Just det, designad av en grek.
Mm.
Ivan Putsis. Det är ju skönt också att om man vill ha ett galärfartyg då ska det gärna vara en grek som ligger bakom det.
Just det. De här galärerna brukar vara beväpnade med två kanoner i fören. Så man har alltså inga kanoner vid sidorna egentligen, förutom så kallade nickehakar.
Mm.
Vilket är en mycket mindre kanon. Men ett tiotal sådana finns också, men det är framförallt de här två kanonerna längst fram som man kan använda.
Mm.
Och han lät då bygga 150 stycken.
Det är fler än 12.
Ja, det är väldigt många. Det är faktiskt den största galärflottan i världen här.
Wow.
Kanske i historien.
Ja, specialbyggd då för att röra sig i skärgården här.
Ja.
Intressant. Jag kommer ihåg när jag pluggade historia under någon föreläsning om frihetstiden när de pratade om de politiska skillnaderna mellan hattarna och mössorna. Då var någon av striderna hade stått i huruvida man skulle satsa på en skärgårdsflotta eller inte.
Mm.
Och som historielärare på universitet kan göra så tog man inte en sekund att stanna och förklara vad som menas med en skärgårdsflotta.
Nej.
Ja, okej, en skärgårdsflotta, det var den politiska stridpunkten. Men efter jag har läst på om det här avsnittet, då fattar jag vad som menas med det hela.
Ja, det är bra. Det är inte helt uppenbart nämligen vad skillnaden är.
Nej, det låter ju som en flotta i skärgården.
Ja.
Vilket skulle kunna vara de stora, tunga svenska örlogsfartygen också.
Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Peter, den store, det är han jag menar när jag säger Peter hela tiden.
Mm.
Han är ju då visserligen tsar och därmed oinskränkt, verkligen, härskare över hela Ryssland. Men han är också på ett ganska teatraliskt sätt, vad ska man säga, han såg till och börja långt ner i flottans hierarki för att slutligen avancera och bli viceamiral.
Just det, och då hette han inte Peter, då hette han Pyotr Michailov.
Ja, just det, för att han har olika roller här. Och flottan har sin värld, och där har jag jobbat med upp från början, liksom från botten, och nu är jag högsta, nästan högsta han sådär.
Ja.
För han har ju en chef över sig som han själv visserligen har utsett. Och det är ju amiralen Fjodor Apraxin.
Ja, inom den landburna armén hade han bara stigit till överste rang.
Ja.
Vilket var den position han hade under till exempel Poltava.
Just det.
Alltså det här måste ju varit en helt, för han blev rasande också när, om någon soldat eller någon annan överste tilltalade honom som ers excellens eller liknande. Och det här måste ju ha varit en mardröm. Att spela med i Peters charad.
Det gäller att hålla koll på, vad är han nu då? Är han allsmäktig härskare här nu? Eller är han bara överste?
Ja, precis.
Och grejen är också att man vet ju att även om han är överste just nu så är han också oinskränkt härskare. Så man ska ändå kanske vara lite försiktig med vad man säger.
Jag är mitt i ett krig, det hela är hemskt, och så måste jag tassa på äggskal kring den här liraren också som insisterar på att han bara är överste.
Mm.
Ja.
Ja. Apraxin som jag nämnde här, han är då den som kommer föra befäl över galärflottan, och han kommer då ha 26 000 man till sitt förfogande. Det krävs ju 150-200 pers och ro de här galärerna också, varje galär. Så att de är ju roddare i stor utsträckning.
Mm.
Men kan väl även fungera som soldater förstås.
Mm. De ror väl omkring med kosacker också.
Just det.
Som kan kliva i land och sen ganska snabbt röra sig i och kring de svenska byarna och städerna.
Ja, det är en del galärer som är specialutformade för att kunna hysa då 20 hästar var. Under slutet på juni 1719 så gör sig den här flottan redo för avfärd. Och det är bara att först måste man fira en del grejer. Det finns ju många viktiga datum att hantera. Bland annat så har han namnsdag mitt i allt det här. Och där Oj. Ska vi verkligen fira ordentligt. Men framförallt så är ju 10-årsjubileumet av segern vid Poltava här också. Och det var en väldigt viktig dag för Peter. Det beror ju på vilken kalender man utgår från här. Men den svenska kalendern för tiden innebar ju att slaget vid Poltava var den 28 juni. Men med dagens kalender är det den 8 juli.
Mm-hmm.
Men skitsamma, det är den 28 juni känner jag. Om man inte då är viss, då är det kanske snarare den 27 juni.
Ja.
Hur som helst så skulle det här firas ordentligt. Och var det något de kunde ryssarna, och särskilt inom flottan, så var det att hålla kalas.
Mm.
Och det gjorde man på den här jubileumsdagen. Det var flaggviftning och det är salutskjutning. Och som Alf Åberg skriver, en ohämmad dryckenskap. Men jag har också ett citat från nämnda Erik Jonsson här. Som har skrivit boken Skärgårdskriget. Och den är från 50-talet eller början på 60-talet än. Så den är ju lite gammal. Men ändå. Han beskriver då hur det kunde gå till. I synnerhet Peter var ivrig att tillse att bägarna var flitigt i buk bland hans omgivning. När han satt med sina vänner drack skål på skål och var en beledsagades av ett våldsamt kanonerande. Ingen fick fuska. Särskilda munskänkar frambar oavlåtigt nya pokaler och såg till att de blev urdukna. En utländsk diplomat har skildrat hur han vid en fest på Peters fartyg en gång för att undkomma en sådan plågande klättrade upp i fockmasten och gömde sig i märsen. Men Peter blev underrättad om flykten och kom själv upp för vevlingen bärande en fylld jättepokal mellan tänderna. Han nödgade diplomaten att tömma den i botten och gav honom sedan 4 likadana till. Jag blev så drucken, skriver offret, att jag inte utan största fara kunde komma ner igen. Festerna utvecklade sig efter några timmar till rent fantastiska orger. Nya skålar utropades hela tiden. Kanonerna dånade som under en drabbning. Man hickade, skrek, sjöng och vrålade. Glas och möbler krossades. Med under och brak stupade den ena efter den andra omkull. Vad gästerna inmundigat tömde de flitigt ur kroppens alla 3 utloppsportar. För att uppta all denna spillning brukade hö till knähöjd vara utbrett på golvet. Man slutar inte med att bära in dryckjom och låta artilleriet dåna förrän alla var redlösa. Ofta fick några gäster så mycket i sig att de dog på fläcken. Klockan 9 på kvällen var i regel samtliga krafter uttömda och festen slut. Något nattsal förekom därför aldrig. Det är ett jävla röjande ändå, det måste man säga.
Ja, jag är faktiskt... Jag brukar finna mig, men jag är svarslös på det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är sällan man går på en fest där man kommer in. Och som ni ser så har vi fyllt lägenheten med hö upp till knäna. Så att alla kan kräkas, defekera, urinera. Det är bara att fortsätta.
Det viktiga är att man fortsätter hinka.
Åh, vad hemskt. Den här svenska strategin som kungen Karl XII hade dragit upp med full fokus på Norge och så vidare innebar ju att det fanns inte ett speciellt starkt organiserat försvar mot den ryska sidan. Men hur djupa är som rysshärjningarna än har lämnat på den svenska skärgården så var den inte helt oväntad. Och det finns flera exempel som man kan lyfta på människor som helt enkelt vet att ryssarna är på ingång. Den 10 juli 1719, vilket är samma dag som den ryska skärgårdsflottan kommer börja segla över Ålands hav, så är det kyrkoherden i Värmdö som har snappat upp ett litet rykte om att ryssen är på väg, och därför skickar han ett brev till Uppsala där han ber om råd kring huruvida han borde skicka alla kyrkans grejer till Stockholm eller man bara ska gräva ner dem.
Mm.
Och han lägger också till i sitt brev: vi är och utan försvar, bättre Gud. Största delen av befolkningen har redan börjat fly. Och så såg det ju ut på många olika platser också. Det kommer komma fientliga soldater. Det är bara fly bäst man kan.
Ja, de har ju fått den här informationen, svenskarna, via dels en del så kallade kunskapare.
Mm.
Spioner med andra ord.
Mm.
Och sen har ju även några svenska fartyg ute i Östersjön blivit överfallna av en styrka ryska fartyg.
Mm.
Och det har man ju då fått vetskap om. Så den svenska amiralen Evert Taube.
Såklart.
Såklart.
Så länge skutan kan gå.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.
Så kommer han anlända i Norrköping och Ljusterö och alla andra ställen. Och plundra och bränna.
Ja. Han hade ändå gjort förberedelser för att det här skulle hända. Och han hade då särskilt sett till att det gällde att spärra inloppet till Stockholm vid Vaxholms fästning. Ju.
Mm.
Och han hade också sett till att sätta ut en del spaningsfartyg ute i skärgården. Där man kunde tänka sig att fienden skulle dyka upp och försöka ta sig in. Det som fanns i Stockholm vid det här laget var 35 fartyg. Fyra av dem är linjeskepp, sådana här stora. Som sagt, med 2-3, ibland kanske 4 däck, kanoner. Mm. Och så hade man 5 fregatter. Det är ett mindre skepp, de är bara 1 däck, kanoner.
Mm.
Och så många galärer hade man ju inte, men man hade ju några, som sagt. De stora fartygen, de skulle egentligen inte kunna ge sig ut i skärgården och tävla med de här galärerna.
Nej.
Som ryssarna hade. För de behöver ju som sagt vind och utrymme och manövrera. Så i praktiken betyder det här att man överger försvaret av den yttre skärgården som man egentligen offrar.
Mm.
Och så förlägger man ett stationärt försvar vid Vaxholms fästning. Här ska de inte komma förbi.
Nej, precis. Efter vi har gått igenom de här händelserna så tänkte jag återvända till Eriksson Wolkes recension av den svenska strategin.
Mm.
Han sitter inne med facit där.
Ja, just det. Den 7 juli så hade drottningen Ulrika Eleonora sammanträtt ju med rådet. Och så hade man kommit fram till att nu skickar vi ut en kungörelse till alla landshövdingar i området som har kust. Och så får de helt enkelt vidta åtgärder så gott de kan och informera folket och sådär.
Mm.
Klockan 10 den 11 juli så är det en utkik på ett svenskt spaningsfartyg, en galär, som får se något som är väldigt skrämmande och imponerande.
Mm.
230 roddfartyg i prydliga linjer, 132 av dem är galärer och sen är det ett 100-tal mindre så kallade skärbåtar som ryssarna kommer med. Och det blåser ju inget den här dagen att prata om, så det är väldigt märkligt att man ser att det liksom forsar skum. Där, men de är på väg i en himla hastighet.
Hur är det möjligt?
Ja, det här är ju lite av ett hemligt vapen som Peter har knäckt här.
Ja, en 1000-årig gammal roddbåt.
Ja, men precis. Det är alltså, när man har 20 par år som samarbetar så svetten lackar, då blir det ju en rejäl fart, kan det bli.
Mm.
Och de ryska fartygsofficerarna, de hade väl inte direkt tillåtit några fackföreningar bland de här roddarnas arbetsmiljö.
Nej, så är det nog.
Utan de hade ju oavbrutet här rott i 13 timmar sedan de lämnade Åland.
Ja, där är ju skillnad mot Karl XII:s karoliner där det rådde strikta kollektivavtal.
Mm, mm. Ja, det gjorde ju inte heller då, visserligen. Den svenska galären som dundrade iväg det här skottet klockan 10 gjorde ju det för att varna till de som bemannade de här vårdkasarna.
Mm.
Det här är ju en Game of Thrones-referens. Vi har pratat om det innan.
Ja, det förekommer ju en mängd olika berättelser. Men i vårt ett gammalt avsnitt om antika spioner så pratade vi om det i Sagan om ringen.
Ja, just det. Ja, det var ju där menar festen. Ja.
Ja, precis. Och hur man tänder vårdkasar och på det sättet ber om hjälp.
Erik Jonsson skriver så här: knappt hade skottets eko dött bort förrän från bergen i väster väldiga rökpelare reste sig mot skyn. Det var vårdkasarna som tändes. Till den blixtrande kanonen på det svenska bevakningsfartyget hade förkunnat att fienden nått våra kuster. Klockan 4 på eftermiddagen så är de framme vid Rådmansö och ankrar vid Kapellskär.
Mm.
Och där så springer de strandvaktande bönderna all världens väg. Och så fanns det 40 soldater svenska på den platsen också. Men de tänkte ju också att den här övermakten tänker inte vi stå emot. Så de klappar ju förstås. Amiral Apraxins instruktion från Peter var ju en smula motsägelsefull.
Mm.
Han skulle ju härja och bränna, det visste han. Men han skulle ju också inte plundra eller förarga den svenska befolkningen på något sätt.
Alltså det där att undvika förargningen tror jag kan vara ett problem.
Det är ju lite av ett problem här. Ja.
För man riktar ju i stor utsträckning, eller man riktar ju in sig på civila mål.
Mm.
Det handlar ju om att bränna gårdar, att bränna möjligheten till försörjningen, men också sprida informationen om att det är era ledare, det är er drottning och era politiker som gör det omöjligt för oss att komma fram till fred.
Just det.
Och att man på det sättet ska skapa en motvilja inom det egna folket då, och att de ska vända sig mot sina egna.
Just det, man ska bli förbannad på drottningen och regeringen helt enkelt, mm. som inte vill ha fred.
Mm.
Och angående det här med plundringen så det efterlevdes väl inte så himlens noga heller, om man säger så sen.
Nej.
Utan det ägnar man sig åt. Vad man däremot inte gjorde så mycket, det var ju att bränna kyrkor. Det hade man ju också blivit förbjuden av lillefar.
Mm.
Ryssarna hade ju tryckt upp propagandamanifest också på både svenska och tyska som de satte upp på de här brinnande öarna. Där det stod liksom att det här är en drottningsfel. Det är de höga höjdarna i Stockholm som har bestämt att det här ska hända. Det kan ju inte vara vårt fel. Nu, jag parafraserar lite här.
Ja.
Men ungefär så, det var ju kontentan av propagandan.
Det påminner ju om mycket modern krigsföring i det avseendet.
Ja.
Att man börjar släppa bomber och skickar in soldater samtidigt som man bombar med flygblad och med radiomeddelanden och numera digital trafik på nätet där man säger: störta eran diktator.
Mm.
Det här är hans fel.
Ibland kunde de ju förstås vara ganska grymma också, de här ryssarna. Och särskilt när de fick tag på människor som de tänkte sig satt inne på militära hemligheter.
Mm.
Då ville man ju klämma ur dem där förstås. Och det här skiljer ju dem förstås inte från någon annan makt vid den tiden och inte idag heller förmodligen. Utan det vill man göra. Däremot så finns det ju ett förbud mot tortyr idag. Som vi inte vet hur många som efterlever.
Nej, precis.
Men ändå.
Jag såg den här filmen Vice om Dick Cheney.
Ja, den ville jag se någon gång. Den är bra.
Adam McKay. Ja, men den är ganska bra. Den är speciell. Och den är, alltså, jag har ingen kärlek för Donald Rumsfeld och Dick Cheney eller George Bush för den delen. Men det är väldigt, väldigt osmickrande bilden som ges. Men en av de intressantaste scenerna är om just tortyr.
Mm-hmm.
Där... Det, om det är Rumsfeld som säger det, att USA ägnar sig inte åt tortyr. Därför kan ingenting som vi håller på med klassificeras som tortyr.
Ja, det är ganska arrogant.
Och det är ett skönt sätt att ta sig runt problemet. De här människorna som då blev misstänkta för att ha information. Dels så strippades de nakna, de fick inte ha några kläder på sig. Och så bands de och så sen skulle de springa längs med kosackerna och deras hästar. En 36-årig Erik Ersson Storm, en båtsman från Öregrund, har beskrivit det så här: när kosackerna nu kommit till Sundbo by, hava de klätt av mig mina kläder och skjortan med, som en av kosackerna påklätt och givit mig igen den skjortan han avklädde, vilken var så full med ohyra att den kunde krypa bort. Därpå hava de tagit bort halsduken och i dess ställe bundit ett rep om armen och fört mig en hel mil till Öregrund, som då samma dag var uppbränt. Så att man hade olika metoder för att få människor att prata, helt enkelt.
Den värsta var väl kanske ändå när man hängde upp folk i ett rep med armarna liksom bakom. Förstår vad jag menar? Man är bakbunden och så knyter man ytterligare ett rep.
Mm.
Och sen lyfter man upp personen bara så man hänger
Ja, just det. Det är ju nästan som en ostbåge.
Fruktansvärd ställning.
Ja.
Den ryska galärflottan delar ju upp sig också. Och en del av den åker norrut längs kusten. Mm. Under ledning av en EU-ländare som heter von Lacy.
Mm.
Och han kommer att skicka i land folk och bränna vid Väta, Vädda och Singa. Och sen kommer man fram till Östhammar och Öregrund som också bränns.
Mm.
Däremot kommer man inte åt Gävle faktiskt, även fast man försökte.
Nej, precis. På vissa ställen hade man dessutom det tveksamma nöjet med rysk påhejning vid flera tillfällen. Nätterna på Justerö, de var varken vackra eller självklara under denna period. Ryska trupper angrep ön både den 13 och den 17 juli. Dock var själva skadorna på ön inte lika omfattande som på vissa andra ställen. 2 av 4 säterier och ett 30-tal gårdar av nära nog 90 totalt brändes ner.
1719 var ju dessutom en väldigt het och torr sommar.
Ja, precis.
Så, men man hade ju annat att oroa sig för än grundvattennivåerna på den tiden, om man säger så.
Men tsaren respekterade inte eldningsförbudet.
Nej, och värmen gör ju alltså att allt som ryssarna tuttar på i princip brinner otroligt bra här.
Mm.
Det finns ju många skrönor också i samband med de här rysshärvningarna.
Mm.
En del är nog delvis sanna och andra är helt osanna.
Mm.
Ofta är det någon som räddar ett ställe på det ena eller andra sättet. Det kanske är ett slott som räddas genom att slottsfrun har rivit ett torn. Och så ser inte ryssarna där och går bara förbi. För att det är full med grönska i vägen och sånt där. Eller en annan berättelse om en präst som offrar sin hand för att rädda sin kyrka. Trots att han har samma handstil både före och efter rysshärvningarna.
På vilket sätt skulle handen rädda?
Ja, det är min fjärde invändning. Varför tycker ryssarna att handen skulle vara värd det här? Ja, det är oklart. Men sånt här får ju fäste.
Mm.
Och sen så sitter det kvar. Han har ju då framträtt på en tavla. Där han har ena, alltså högerhanden dold i sin kappa.
Mm.
Och utifrån det kan det antagligen ha liksom spridits en idé om att ja, det var prästen som offrar sin hand.
Jag har suttit någon lokal historieentusiast och stirrat på den där bilden timme efter timme. Jag vet, det är ju handen!
Ja.
Nej, men det är, alltså, det finns väl egentligen så här två nivåer. Det finns dels det kollektiva minnet som håller ganska många berättelser och där det finns mycket information om det här som inte alltid det officiella källmaterialet har med annars. Men det kollektiva minnet passerar ju lätt gränsen till sägen.
Oh ja.
Och där finns det ju en källkritisk problematik kring såna här grejer.
Lars Vält i Ösmo var prästen hette.
Ja.
Eller Ösmo i själva stället då, men Lars Vält hette han.
Mm.
Och då ska man ju som sagt komma ihåg att det var ingen präst någonstans som behövde böna och be om att kyrkan inte skulle brännas, för ryssarna gjorde ju faktiskt inte det.
Nej.
Så det är ytterligare en invändning mot den där idén.
Mm.
Det finns också en tradition angående Blidö och Oxhallsö som går ut på att öborna där samlar ihop en massa kastruller, grytlock och en del gevär och så för dem ett himla oväsen.
Okej.
Okay. Och det skulle då ha lett till att ryssarna flydde. Emellertid så brändes ju de här ställena ner. Så det kan inte stämma gärna.
Någonting som talar mot det.
Det talar lite emot att det skulle ha spelat någon större roll åtminstone. Erik Jonsson skriver också om en präst på Blidö som heter Wettersten. Och då skriver han så här. Även öns präst, kommunisten Per Karl Wettersten, fick sitt hus lagt i aska. Wettersten var en sådan friluftsmänniska som det ägnar och anstår en äkta skärgårdspräst. Hans obotliga lust att ligga ute till havs och fiska brukade nämligen locka honom att dröja sig allt för länge kvar ute bland de yttersta skären så att han ej hann hem till söndagen utan att det blev mässfall. Mässfall är när mässan ställs in då.
Mm.
Och det är klart om han ligger där ute och fiskar så blir det svårt att hålla den.
Ja.
Denna sin böjelse för ett stärkande naturliv fick han efter ryssarnas besök kan hända i allt för rikt mått tillfredsställd. Han hade nämligen sedan ingen annan bostad än en båt, och när han på kvällarna kom hem från sitt arbete i skog och på åker fick han hålla till godo med att skriva sina predikningar vid eldskenet från bastuugnen i ett gammalt pörte.
Ja, visst skulle man gärna se en tv-serie om honom.
Ja, jag ser framför mig hur han är ute och bara, nej nu, satan i gatan, jag skulle vara till kyrkan, men vilken fin abborre jag fick.
Ja, så är det.
De jobbar ju snabbt, ryssarna. De gick inte på någon sightseeing på öarna här direkt, utan nej. Så fort de hade fått fyr på lite kåka och det brann bra, då stack man iväg till nästa ö och gjorde likadant.
Mm.
Under en dag så bändes hela norra skärgården runt Kranholmsfjärden. Det är inte dåligt jobbat där.
Nej, det är bra marscherat. Egentligen de enda ställena som klarar sig är de där geografin är sån att de hade svårt att gå i land.
Mm. Och i efterhand så kommer ju många av invånarna tilldömas skattefrihet, tycker man kan tillägga.
Mm.
För att de ska ha någon chans att bygga upp saker och ting igen, så kan inte skattefogden komma dit och säga, nu ska vi se här, det är lite dåligt till med deklarationen här.
Nej, ja, det är rimligt.
Ja, det är rimligt. Det kunde vara upp till 8-9 år som man slapp undan.
Mm.
Till skillnad från den här Wettersten som var tämligen charmig ändå kanske, så har vi en präst på Djurö som inte var lika charmig. Han hette Helistadius och hade 1707 blivit avsatt från sin tjänst då, eftersom han pucklade på sin fru och dessutom var konstant otrogen mot henne.
Det låter som på alla sätt en vidrig människa och en dålig själasörjare.
Ja, dock så behövde han tydligen inte straffas längre än 3 år, för sen blev han återinsatt som kaplan på Djura.
Mm-hmm.
Och han hade också hunnit gifta sig med sin fjärde fru när ryssarna började komma i närheten. Rätt vad det var så var de utanför ön. Och då skriver Jonsson så här: det fanns ingenting annat att göra än att rädda sig och de sina med båten. Hans halvklädda hustru och de urvakna ungarna fick hjälpa honom att bära ner den egendom de hann. Och vid 3-tiden på morgonen rodde han för brinnande livet söderöver i hopp om att komma undan. Men de ryska galärerna gjorde mångdubbelt större fart än den lilla tungt lastade skärgårdsekan. Vid norra stranden av Malmalandet vore de alldeles in på honom. Han hade ingen annan utväg än att sätta båten på land och med sin familj fly inåt ön. Ekan med dess last tog ryssarna, och in i skogen stod nu kaplanen på Djura i en brun nattrock och i bara strumpfötterna, omgiven av en skräckslagen familj i underkläderna, till varken hustrun eller barnen hade hunnit få några kjolar på sig. Och när han efter ryssarnas bortdragande kom tillbaka till sitt hem var detta endast en askhög. Hans kreatur vore försvunna och de förråd han har gömt i skogen hade ryssarna tagit. Samma olycksöde drabbade de övriga invånarna på Djura. Och det som du sa, det går inte att räkna upp alla ställen här som blev brända, för då får man ju hålla på i all evighet.
Mm.
Men Utö var en av de platser som grundligast brändes, och det kan också bero på att ryssarna hade en bas där, så man hade gott om tid att gå väldigt noga.
Man kunde bränna ordentligt.
Ja, precis.
Utöver den tragedi som kommer med det här att det rider omkring ryssar och bränner, så ser man ju också att människor agerar i vild desperation. Och det finns exempel på människor som förstör sina egna brunnar, dränker sina djur och överger sina hem på ganska drastiska sätt.
Apraxin är ju då amiralen som har lett det här brännandet i Stockholms skärgård.
Mm.
Men han fortsätter med det, och den 15 juli så stöter man ju på den här skansen vid Dalarö.
Mm.
Det är egentligen den första militära sammandrabbningen, eller man ska säga.
Mm.
Eller det första motståndet överhuvudtaget, och det blir för mycket att hantera. Så den undviker man.
Ja, precis. Och man behöver ju inte ta den heller. Nej. Det är inte det som är syftet med den här expeditionen.
Nej. Det är också så att en enda kanonkula egentligen på en galär kan ju ställa till mycket. Den blir ju helt obrukbar nästan.
Mm.
Om årorna försvinner och en massa roddare går åt. För att det är svårt att ta sig fram om det är ojämnt antal åror och sådär.
Just det, man går bara runt i ringar.
Ja. Istället gjorde han då ett halvhjärtat försök den 16 juli att undersöka om det gick att komma in till Stockholm via Baggenstäket, som är något av Stockholms bakdörr.
Mm.
Syftet var bara att, citat, göra alarm och så vitt möjligt om också blott i själva utkanten sätta eld och sprida förvirring, hade han skrivit.
Mm, vi skapar lite kaos.
Ja, ja, det var ju det som var poängen här. Så man sätter 500 infanterister i mindre skärgårdsbåtar och ett gäng kosaker som sätts i land. Och så ska de undersöka då det här sundet, Stäket sund då. Men alla de här blir bortkörda av svenskarna. Däremot så kommer det här området att bli relevant ganska snart igen.
Mm.
Istället så fortsätter Apraxin sin resa utan något större motstånd, utan något motstånd får man ju säga, söderut. Och så bränner man delar av Södertälje.
Mm.
23 och 24 juli bränner man Trosa och Nyköping.
Just det. Nyköping är väl en av de platser som drabbas hårdast. Det är endast Alla helgona kyrkan som skonas eftersom man skonade kyrkorna. Landshövdingens residens, en mängd borgarhus stod offer för lågorna. Eriksson Wolke skriver: det som till äventyrs stod kvar av Nyköpings hus efter 1665 års katastrof, det brann väl då på 1600-talet, brändes nu ned. Endast kungatornet överlevde även denna nya katastrof.
Mm. Vi har ju ytterligare en jättekatastrof förstås.
Vad kan det vara för plats? Finalen
på eländet. Ja, det är ju 30 juli när man bränner Norrköping.
Mm.
Nästan helt och hållet.
Mm. Ja, det är ju såklart tragiskt.
Ja, det är det. Men inget ont som inte har gått med sig. I efterhand så är det ju så att stadsplaneringen blir lite annorlunda. Och om man jämför med hur ologisk och labyrintlik Linköping är. hur plottigt utkastat det är med torg överallt och gatorna. Man går ju vilse där på nolltid om man inte är hemma.
Nej, men det är det man gillar med de här gamla italienska städerna. Man svänger höger runt ett hörn och så finns det en piazza där. Wow!
Mm. Mm. Ja, alltså jag har inget emot Linköping så. Men rent stadsplaneringsmässigt så framstår ju Norrköping som rena elegansen. Jämförelse. Det är fina, tydliga, stora, raka promenader som delar av innerstan.
Yeah.
Och man fick ju en chans att börja om här på grund av ryssarna.
Mm.
Nu säger inte jag att det var värt det. För att det är ju ett sanslöst lidande och det tar ju många årtionden att bygga upp det här igen.
Mm.
Och sen har vi allt det här med kulturarv och så vidare som bara går upp i rök.
Mm.
Så det är ju väldigt tråkigt förstås.
Precis, och människors levebröd som levde där och då. För de som sitter och funderar på nu och tänker på att Daniel får prata om sitt Östergötland och vill att jag ska representera Västerbotten då, så att säga, att det blir ingenting om rysshärjningarna i Umeå 1721.
Nej.
Utan det är, jag fick ju uppdrag att förbereda det. Men det har jag inte hunnit göra i veckan, så det tar vi senare istället.
Du är förlåten, det kan ju bli ett helt avsnitt, för vi ska komma ihåg att Umeå brändes väl 3 gånger. Mm. Alltså 1719, 1720 och för säkerhets skull 1721 framförallt med.
Ordentligt bränt.
Ja. Och för den som är mer intresserad av Norrköpings brännande så har ju Norrköpings stadsmuseum en utställning om detta skulle jag tro i sommar. Jag har kollat upp det och tror att den är kvar då så att säga.
Är den också barnvänlig?
Det här törs jag inte garantera. Apraxin och galärerna är på väg tillbaka till Stockholm och är där på rekordtid faktiskt. Det går snabbt när man ror och man kan tvinga folk att fortsätta ro i all evighet.
Just det. Man ska göra ett till försök nu, mer på riktigt, att komma åt huvudstaden.
Ja, nu är det så att den ryska galärflottan tar sig in i Ingaröfjärden.
Mm.
Och om amiralen själv var med bland de här fartygen som går in där eller inte, det verkar vara lite oklart.
Mm.
Men det är han som är ett ordöm där åtminstone. Och nu är det dags som sagt för ett nytt och mer seriöst angrepp på Baggenstäket. Och geografin här då, för den som inte är helt med på det, den ser ut så här, att från Baggensfjärden kommer man via Baggensstäket ut i något som kallas för Lennersta sund och sen går det vidare i Skuresundet.
Mm-hmm.
Och sen är man ute i vattnet vid Stockholm och vid Djurgården där och så.
Mm.
Bara åka in och då har man ju liksom rundat Vaxholms fästning och allting.
Ja. Yeah.
Det är inte dåligt beskrivet att det är bakdörren.
Det är den liknelsen vi kör med.
Ja.
Det är bakdörren till Stockholm.
Däremot så är det väldigt smalt vid vissa ställen här i Baggensstäket innan man kommer ut till Lennersta sundet.
Mm.
Särskilt vid två platser. Den första kallas för Knapens hål och är ungefär 30 meter brett bara. Den andra platsen är då Stärkesund som inte ligger långt därifrån.
Mm.
Svenskarna har ju då förstärkt försvaret vid de här platserna förstås sedan juli när man gjorde det första försöket. Mm. Och då har vi lite karaktärer här. Den som är ansvarig för att bygga ut försvaret på platsen, han heter Baltzar von Dalhem.
Just det, fortifikationsöverste.
Ja, han har varit med om lite här i livet. Han blev sårad i Poltava. Han var med och fäkta vid kalabaliken i Bender 1713. Och så hade han fått käken sönderskjuten i Stralsund 1714.
Mm. Det är fint gränssnitt på några av de mest dramatiska händelserna under de decennierna.
Ja, och nu hamnar han här också. Han har då placerat ut kanonbatterier och skansar på bägge sidorna av sundet. Och de här skansarna är bemannade med ungefär 400 soldater ur Östergötlands och Södermanlands tremänningsregementen.
Just det. Alltså, det, vid flera tillfällen när jag läste det här så tycker jag att det var väldigt svårt att förstå. Tremänningsregementen är någon slags reservförband.
Ja, det började ju sina på folk där under kriget efter ett tag. Och då bestämde ju kungen Karl XII att nu behöver vi mer folk. Och vi behöver ha folk här hemma också framför allt. För de flesta var ju ute i Europa och brände där så att säga. Och då så lät man ju varje rote som egentligen skulle försörja en soldat att gå ihop. Tre stycken fick gå ihop då och försörja ytterligare en soldat.
Okej.
Okay. Det var inte så himla populärt kanske, men så blev det när kungen sa det. Men just de här regimenterna och särskilt Östergötlands tremänningsregemente, de var ju extremt fattiga. De hade ju inte fått någon lön på hur länge som helst.
Nej, det är ganska tragiskt när man läser dem där. De som kallas in som får de här tryckta nödmynten. Och sen när de ska fixa utrustning så är det ingen som vill acceptera värdet på nödmynten som det är värdet som står stansat på det. Eftersom det egentliga värdet är mycket lägre.
Ja, så samtidigt som Norrköping i Östergötland blir bränt så ska alltså de här trashankarna som inte ens får lön vara uppe och försvara Stockholm.
Mm.
Det är någon form av sorglig ironi i den här.
Ja, jag trodde nästan att du skulle dra till med att det är någon sorts orättvisa.
Ja, det är ju också. Men det var du som sa det.
Ja.
Von Dalhem hade också sett till att placera ut tre stora fartyg var med sten i både Knapens hål och i Stärkesund. Så där är det inte lätt att komma förbi nu, inte?
Just det, de är någon sorts betonglejon
för
framrusande ryska galärfartyg.
Längre inåt land så finns också Södermanlands regemente, det viktiga Södermanlands regemente, inte tremänningsregementet, och även Västmanlands regemente tillgängliga, om det skulle behövas, och dyka upp ryssar. Krigsledningen, det vill säga fältmarskal Carl Gustav Dücker, han satt och tyckte i Hakarängen, och sen har vi Fredrik av Hessen, han som sen blir Fredrik den första.
Just det, som är högst ansvarig. Bästa svängen, Hökarängen.
Ja, det var där Dücker höll till i alla fall.
Jajamän.
Tills han får veta åtminstone att ryssarna är på gång. Då bestämmer ju han och Fredrik av Hessen att nu måste vi göra något, de är på ingång. Och så ger man direkt order då till Södermanlands regemente att rör er nu mot Stärket, för där borta händer det grejer. Skynda er på, fort. Västmanlands regemente får också den orden, men de är lite längre bort så det kommer ta längre tid fram. Ledaren för sörmlänningarna, det är ju Rutger Fuchs.
Mm.
Vad är det för lirare då, tänker ni? Jo, det är en lirare. Han är 37 år. Han har blivit sårad i slaget vid Gadebusch 1712, så blev han sårad 6 gånger. Och ändå hade han innan det hunnit med att vara med i någon slags envig eller någon sån här duell med någon dansk officerare där som han stack ner.
Wow.
Och så fick han benet krossat och han var ju helt förstörd. Så när danskarna hade honom som fånge sen så tänkte han, vad ska vi med den här grönsaken till? Honom kan vi lika gärna släppa loss. Och det skulle de inte gjort för han...
Han dyker upp som regimentschef.
Ja, och hoppar omkring på kryckor längre till med mig i Norge en sväng och är farlig där också.
Ja.
Så där fick de se. Nu dyker han upp här alltså och jag vet inte hur, han måste ha suttit på hästen för han kan ju inte ha haltat iväg med sina kryckor där. Men sörmlänningarna i rask fart nu mot Stärket under ledning av bland annat då Fuchs.
Mm.
Ryssarna de lyckas inte forcera Dalhemsberg av de här stensänkta fartygen och ta sig förbi kanonbatterierna där. Det är ganska svårt att komma in i det sundet med mer än två max kanske galärer i bredd. Och grejen är att de har ju De har ju bara två kanoner i fören, så de kan inte lägga sig på sidan och skjuta heller, utan man kommer ju bara åt att skjuta med två eller kanske max fyra kanoner som sagt åt gången.
Mm.
Samtidigt blir man ju då själv beskjuten. Så det var inget kul för de ryska galärerna att försöka gå in där. Och sannolikt är det ganska många som stryker åt där när de blir beskjutna av de svenska skansarna.
Mm.
Mitt i allt det här så blir ju Dalen själv sårad också. Får en granatskärva i huvudet. Men han ska ju då bara ha torkat bort blodet och sen fortsatte ge order. Han hade ju överlevt Poltava för tusan, så det här var väl ingenting han.
Nej, just det. It is but a scratch.
Men ryssarna börjar också sätta i land folk nu på södra sidan av sundet. Och det är olika bud på hur många här.
Eriksson Wolke säger minst 3000, kanske fler.
För i äldre texter så framgår ju ofta siffran 6000.
Mm.
I Svenska slagfält, som Wolke också är med och har skrivit i, och som jag läst i, där antar man ju som sagt att det är närmare 3000.
Mm.
Samma bok anger siffran 1200 för svenskarna. Det är ganska höllt i dunkel det här slaget och hur många som var med. Det är också så att sörmlänningarna kommer fram olika takt.
Mm.
En del bataljoner kommer fram först och sen kommer de andra fram sen och sådär.
Mm. Men på tal om där att det är höllt i dunkel då, för det, de här åren som vi har gjort den här podden har varit en övning för mig att läsa militärhistoria. Det hade jag ju aldrig gjort tidigare. Och jag tycker ju alltjämt att de här slagfältsskildringarna är de som är svårast att förstå. Och då Eriksson Wolke, det han skriver är att de källkritiska problemen kring slaget är betydande och därför råder en hel del oklarheter kring såväl stridens förlopp som antal deltagare. Men att de övergripande dragen ska vara idag att först de här ryska galärerna uppenbarar sig, han skriver vid Fällström vid inloppet till Baggensfjärden. Larm gick till Dycker som är arvprinsen Fredrik, nådde Södermanlands regementes stab vid Pungpinan, kul namn, vid tvåtiden på eftermiddagen. Man beslöt att regementet skulle förstärka försvaret i Stäket, men då var sannolikt striden redan i full gång.
Mm.
Tycker jag är väldigt oklart.
Nej, men de här skansarna finns ju där.
Ja.
Så de strider ju. De är förlagda där, de här 400 soldaterna vid skansarna redan.
Okej, så att där har man redan dragit igång.
Ja, de försöker ju ta sig in genom sundet då. Men sen är det då Sörmlands regemente och Västmanlands som skickas dit också. De måste ju ta sig dit.
Just det, fattar. Tack Daniel. Och de här...
Pungpinan för övrigt är en krog. Det är väldigt kul namn ändå på en krog.
Det är typ 3000, kanske fler ryska soldater som gick i land och söder om Stäket, som du sa. Där möts de av svenska soldater just från Södermanlands och Östergötlands regementen. Men även norr om Baggensstäket gick en rysk styrka i land. Mm. Som ska ha gått mot en skans vid Stäkesund som de inte lyckas ta.
Nej.
Det fattar jag till viss del. På kvällen så kommer Henrik Johan von Essen som var överstelöjtnant. Och ännu senare så dyker Rutger Fuchs upp då. Jag antar att de kommer med soldater, att de inte bara kommer på egen hand. Utan att de har soldater också.
Ja, det är klart de har. Det är klart att hans namn ska uttalas Fuchs förstås, ja. Jag ber om ursäkt.
Sen efter det så börjar striden långsamt klinga av. Det börjar bli mörkt och dagen efter drar sig ryssarna tillbaka. Och det som Eriksson Wolke skriver då är att arkeologiska utgrävningar visar att, citat, slagfältet tycks ha varit något större än man tidigare antagit. Men däremot fanns det inte tecken på beskjutning från brosidan eller galärerna. Så kan det ha varit.
Det verkar ju som att Essen kommer fram med en av bataljonerna ur Sörmlands regemente ungefär vid 7 på kvällen. Och ganska snabbt så blir de då beskjutna. Och han själv blir också sårad och bortbärd. Och sen ungefär en timme senare då kommer resten av Sörmlands regemente med Fuchs då. Och han försöker ju då gå upp i linje med den tidigare bataljonen som finns där för att skydda deras flank. Och det är ungefär det som framgår. Men sen så är det ju oklart beroende på vem man läser. När man läser Erik Jonsson till exempel så verkar det som att Fuchs gav order om anfall och sådär. Först så skriver han att man inväntade västmanlänningarna. Men sen hörde man dem då var på gång med trummor och oväsen.
Mm.
Och då anföll man ändå. Innan de ens var framme. Och det där är lite oklart. Och dessutom, som de skriver i Svenska slagfält, så verkar det inte som att Fuchs själv överhuvudtaget har antytt att man anföll.
Nej.
Men Jonsson låts inte hejdas av det.
Han var inte historiker, ska man säga. Han var en entusiastisk filosof vars avhandling handlade om Kants kategoriska imperativ.
Ja, det är en helt annan inriktning på livet där. Men
han var intresserad av rysshärjningarna.
Ja, och han skriver ju ganska medryckande och bra. Ja, måste det får man säga också.
Det är ganska mustigt.
Och bland annat så skriver han så här då. Jag tänker vi måste krydda det här lite med ett citat från honom angående när Fuchs står där och med sina trötta sörmlänningar och väntar på att västmanlänningarna ska komma och sådär.
Ja. Yeah.
Då hördes trummor vid Lennerstadsundet bortom Stäkets torp. Först svagt, sedan starkare, men plötsligt växte ljudet på ett oförklarligt sätt i styrka. Det skrällde som stark åska. Fältmarskalk Drucker hade givit order att så snart man förnam det första trumvirven från västmanlänningarna skulle alla trumslagare som fanns på de svenska galärerna och i regimentet slå marsch. Och de slog marsch. De bearbetade de gamla karolinska tummornas nötta skinn med våldsam kraft. Denna krigsmusik rullade som ett våldsamt tordön genom Lennerstadsundet, Stäket och Boströmmen. Luften skalv ända från Tollaröberg i väster till Höglevs udde i väster. Men det är som sagt stor osäkerhet kring hur det här gick till och vad som egentligen hände.
Det måste man säga.
I Jonssons bok så ingår alltså ett bajonettanfall också från svenskarna. Mm. Som då ska ha skrämt slag på ryssarna som sprang tillbaka till sina galärer och sådär.
Ja. Yeah.
Och jag kommer tänka lite på när jag läste det här jämförelse med slaget vid Marathon. Det är nästan som att det framstår som att det är det. Åtminstone finns det beröringspunkter här tycker jag.
Ja, vilka är de?
Ja, till exempel så är att ryssarna är 6000 inom situationstecken då.
Ja.
Det var ju perserna också. Och både perserna och ryssarna springer iväg till sina fartyg efter att de har blivit övermannade där.
Just det.
Och sen är det så att först när slaget är över så kommer västmanlänningarna fram till platsen då. Precis som spartanerna hade gjort alldeles för sent. Och det är också en jämförelse.
Mm.
Och västmanlänningarna hade då slängt sina rockar och de hade sprungit allt de orkade. Det var ju varmt, det var därför man hade kastat sina rockar för att komma fram. Men de hann ännu inte fram. Och så skrev han så här. De kom nu löpande, ivriga, anfodda och svettiga. Men han ändå inte fram så att de kunde delta i den segerrika striden.
Ja. Ja, men alltså, det är klart att det kan låta lite parodiskt att jämföra med slaget vid Marathon som kan beskrivas som en vattendelare för det stora historiska berättelsen, narrativet. Men det här är ju också, det är ju en viktig del i svensk historia. Alltså en sån sak som man tänker på när man är ute i europeiska huvudstäder och lyssnar på guider och liknande. Det är att nästan alla stora europeiska huvudstäder vid ett eller annat tillfälle har varit krigshärjat. Många av dem gång på gång på gång. Men att Stockholm utmärker sig där genom att i så stor utsträckning ha undvikit det. Och så hade det såklart inte varit om man 1719 inte hade hållit försvaret.
Nej, mitt syfte var inte att vara parodisk utan det var bara att jag noterade likheter i slaget så att säga. Och det är ju först när jag har läst på andra ställen också som jag inser att det kanske inte gick till exakt så som Jonsson hävdar här.
Nej, men det är en bra story.
Ja, Fuchs beskrivning själv, för han hamnar ju i en kommission där de frågar ut honom efter 4-5 år tillsatt man ju där. Man ville ta reda på hur gick det här till egentligen och hur kunde de komma så långt fram med ryssarna.
Mm.
Då menar han på att ryssarna de retirerade först. Det blev mörkt och sen retirerade ryssarna och sen först retirerade han själv.
Okay.
Men då är det så att svenska soldater har blivit plundrade av ryssarna och det motsäger en smula att svenskarna skulle ha retirerat efter att ryssarna hade gjort det. Så det är väldigt oklart här vad som egentligen hände. Men några saker kan man ju slå fast. Och det är att en numerärt överlägsen ryska armé faktiskt som sagt stoppades från att ta sig in i huvudstaden. Även om mörkret hjälpte till och sådär så är även de här svenska militära insatserna mycket väl egentligen genomförda för situationen.
Mm.
Och det är ju högst relevant.
Mm.
Hade de inte varit där, hade man inte förberett någonting, då hade ju ryssarna knallat hela vägen fram till Hakaängen eller något.
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Linnis?
Och då vet jag ju att människor där ute i stugorna sitter på nålar och ställer sig själva den självklara frågan här. Vad säger Grimberg?
Ja, vad säger Grimberg?
Jag har föräras med ett band här av svenska folkets underbara öden. Det är femte i ordningen.
Ja, vi tänkte att du skulle få testa det här.
Ja, precis. Vid budskapet om att faran var överstånden, nu tar Grimberg vid här när meddelandet har gått att det blir ingen rysk plundring av Stockholm, drog tusentals ängsliga människor en lättnadens suck. I förskräckelsen hade så gott som allt förmöget folk lämnat Stockholm och flyttat ut i sina landställen, ja, somliga ändå till Västmanland och Dalarna. Hela Mälarfjärden var full av skutor och båtar, lastade med flyttgods. Men en som inte övergav sin post var Sveriges drottning Ulrika Eleonora. I dessa svåra dagar visade hon ett mod och sinneslugn värdigt Karl den XII:s syster.
Ja, det är bra det.
Ja, det är skönt. Där fanns genetik att luta sig tillbaka mot.
Ja.
Bäst när det gäller.
Vad ryssarna gör nu, det är att åka hem helt enkelt. Först bränner man ju Norrtälje. Och sen åker man till Åland och därifrån hem. Man plockar upp en väldigt, väldigt nöjd och sprudlande, lycklig viceamiral på Åland. Och sen åker man österut.
Ja, just det.
I sammanhanget ska ju nämnas också att en engelsk skadeörlogsfartyg har åkt in i Östersjön.
Mm.
Men det var ju naturligtvis inte därför som tsaren och ryssarna nu drog sig tillbaka, enligt dem själva i alla fall.
Nej. Om vi har kört Vad säger Grimberg, så kan man säga Vad säger Eriksson Wolke också. Därför att han lyfter det här att i framförallt traditionell historieskrivning och inte minst i mer lokalhistorisk historieskrivning så har ju den svenska krigsmakten, framförallt Fredrik då, fått kritik för hur passiv man förhöll sig till de ryska angreppen. Och till det svarar liksom Wolke då: men man måste ändå konstatera att Sverige inte hade något effektivt vapen att angripa de ryska galärerna med. Den seglande örlogsflottan hade kunnat nå och anfalla med stor framgång när ryssarna tog sig över Ålands hav, men inte när de väl var inne i skärgården. I det läget kunde svenskarna bara lägga sig på försvar och skydda de viktigaste angreppsmålen. Att sprida ut resurserna i större skärgårdsområden skulle bara ha resulterat i en försvagning längs med hela linjen. Nu satsade man på att uppnå vad man brukar kalla lokalt styrkeöverläge. Sett i backspegeln var detta den enda rimliga operativa tanken. Allt annat hade inneburit ett fruktansvärt risktagande. Det förtar inte vidden av den katastrof som drabbade skärgården och flera städer. Men militärt agerade Fredrik av Hessen och ledningen i Stockholm helt rätt i en omöjlig situation.
Ja, man hade ju också kunnat sluta fred med ryssarna och inte hugga huvudet av Görtz.
Ja.
Men det är en annan historia som inte hänger ihop med det militära.
Nej, det fanns andra vägar att gå vid olika tillfällen.
Ja, de här engelsmännen som kom in på fartyg, de ankar ju vid Dalarö. Och så kommer faktiskt drottningen ut dit på besök efter några dagar. Hon är väldigt nöjd nu att engelsmännen tycks vara på Sveriges sida. Och hon blir bjuden på middag. Och hon blir till slut också uppbjuden av en ung engelsk diplomat och sen av den här sjöbjörnen till amiral Norvis. Och så dansar de där till fioler och grejer. Jonsson, han tar upp att han vågar inte beskylla en hög dam, som man säger, för att vara bakfull eller, eller ha kopparslagare, som man kallar det, dagen efter. Men däremot så kan han, som man säger, sakligt konstatera att rådet följande morgon fick hålla sitt sammanträde utan henne.
Det är kul. Ja, kul skrivet.
Precis, för hon verkar ha haft det väldigt trevligt där. Och en kuriositet i sammanhanget är också att efter hennes visit på de här engelska fartygen så blev det på modet bland unga ädlingar att åka ut till de här fartygen i september 1719 och festa tillsammans med dem, för de var väldigt gästvänliga tydligen.
Ja.
Och det här skulle ju då kanske kunna ses som Stockholms första nattklubbar som engelska flottan då erbjuder.
Just det, engelska flottan har siktat vid Vinga, O'boy, O'boy, O'boy.
Ja, det är som vanligt, det är en massa citat som du droppar som inte jag fattar, men det är kul för dem som fattar.
Ja, jag tror att det är Lasse Dahlqvist.
Okej.
Okay. Gammal hederlig svensk sångare.
I freden i Nystad 1721 så överlämnar Sverige, inte med varm hand utan med stort vemod och vånda, de här provinserna i Baltikum till Ryssland. Och därmed så har ju då Peter den store slutligen fått tillgång till sin kust som han har krigat för att få nu i 21 år.
Ja, kul för tsaren, viceamiralen och översten.
Ja, mindre kul för Sverige och svenskarna som under hela 1700-talet kommer försöka ta tillbaka de där områdena med mycket minimal framgång.
Just det, mycket möda och stort besvär.
Och därmed så tackar vi för att ni har lyssnat, eller hur?
Nej.
Nej?
Det är, vi har ju Carl Jonas Love Almqvist kvar.
Jaha, okej.
Okay. Det är, vi kan inte hoppa över en av de centrala aktörerna i det här avsnittet.
Jag ber om ursäkt, det var ju dumt tänkt.
Alltså, som du sa i inledningen, det var ju ovant det här för Sveriges västra halva. För vi ska inte glömma att Sverige var en västlig del och en östlig del under hela den här perioden. Men man hade ju inte känt av den typ av invasion på länge. I någon av böckerna jag läste så var det väl under vikingaräder som det senast på riktigt pågick. Att bli tagen på sängen på det sättet var obehagligt och det kostade på. Det satte sig på minnet och gjorde ett djupt avtryck. Från 1719 och framåt så kommer ryssarna tillbaka flera gånger och tillsammans så bildas ett kollektiv minne som i tradition och lokala berättelser och på andra håll kommer att leva kvar mycket starkt. Inom aristokratin fanns ju sedan gammalt en ryssfientlig ådra. Vi har pratat om det tidigare. Hattarna under frihetstiden såg ryssarna som sin stora fiende. Men genom rysshärjningarna och den efterföljande bearbetningen kom Ryssland även bland liberaler och reformivrare att ses som själva symbolen för det autokratiska gamla. En stoppkloss mot bland annat parlamentarism. Så att ryssen gör större och större avtryck i svenska medvetanden.
Mm.
Och när vi får en Bernadotte vid tronen som helt plötsligt inte visar sig intresserad av att ta upp kampen mot ryssarna.
Mm.
Det är ganska traumatiskt för många.
Ja, det var ju därför han blev kung.
Ja, precis. Och på 1800-talet kommer det då en flora av litteratur som behandlar dessa rysshärjningar. Minst objektiv och saklig av alla är Carl Jonas Love Almqvist. Mm-hmm. Som under sent 1830-tal skriver Ryska minnet i Norrköping eller Ryssarnas härjningar 1719. Det handlar om hur Norrköping blir attackerat, om hur försvaret bryter ihop efter att en femte kolonnare släpper igenom dem.
Mm.
Det är en fiende ibland oss och ryssarna beter sig vedervärdigt inne i staden. Ska vi bjuda på ett citat?
Ja.
Vad som har hänt här är att ryssarna är så vedervärdiga att de även tar upp kistorna från kyrkogården, vilket borde plundras och bränns. Och då låter Almqvist adjunkten vid Sankt Olofs kyrka, en magister Jakob Björkman, förrätta begravningen över några mördade människor då. Adjunkten Bergman begrov. Hans liktal var kort. Alla efterlevande stod och församlade vid Sankt Olofs svartbrända, nakna murar, och deras tårar uppfriskade den svedda jorden. Branden är svår att skåda, men den tysta, kalla askan är värre efteråt. Sedan lågornas vrede svalnat och allt har fallit till intet, då tiger jorden och det är slut. Det är gruvligen slut. Så är det för oss. Dessa tre fingo går bort i eldens anblick, under stridens hetta. Med räta tog de döden, och Guds himmel äger sina älskade. Där vilar de i ljusets glans och höjdens ro. Vi står kvar, kristna, medborgare, vänner, oss tillkommer att resa det fallna. Jorden behöver oss och Herren skall välsigna oss om vi bortrensa gruset och uppbygga vår stad åter så som ett Norrköping av nyo.
Ja, det är vackert.
Ja, Almqvist.
Ja.
Och med det så kanske vi är färdiga för idag.
Okej, okay. Ja, men vad bra att vi fick avrunda med lite Almqvist här. Han är ju en annan populär figur i podden, förutom ja, Grinberg.
Precis, man vill ju gärna få med några av poddens favoriter när man får chansen.
Så är det. Men nu tackar vi så mycket för att ni har lyssnat, och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Hörni, tack så mycket. Hej då!
Hej, hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.